Hej allihopa och välkomna till podden Klinikon. Jag heter Marcus Olsson och det här är
Johan Molvin.
Podden görs i samarbete med Böhringer Ingelheim.
Idag ska vi snacka lite om njursvikt.
Yes.
Åtgärder vid njursvikten. Det beror på etiologin då, som vi var inne på. Liksom, den prerenalt njursviktande patienten behöver ju vätska. Liksom. Och den med renal njursvikt behöver ju liksom, det beror på vad det, exakt vad det beror på, vad det är för åtgärder som behövs. Liksom. Är det en rabdomyoli så är det ju, som vi sa, rekommendationer liksom forcerad diures eller rejäl uppvätskning för att skölja igenom. Liksom. Och sen är vi inte så involverade i nefrit.
Nej, det är vi inte. Då, och där kan ju vara massa liksom, immundämpande och annat märkligt.
Så det är rätt mycket vad det handlar om i grunden. Liksom. Och den postronala är vi inte så... Jag är så involverad ibland ifall det är sepsis och septisk chock och det är liksom en avstängd pyelit och det ska sättas, alltså det ska avlastas liksom, en nefrostomi och så. Så de har ju vi hyfsat ofta i alla fall.
Men jag tycker de svåraste blir, tycker jag, akut på kronisk. För då, alltså har de en ganska kraftig, de har liksom en underliggande njurfunktionsnedsättning. Och sen vulnerabel situation och kanske har en ganska adekvat behandling med sig, basbehandling med rasblockad och SGLT2-hämmare. Och sen så blir de försämrade av någon anledning. Om det är hjärtat som liksom har blivit försämrat eller om det är någon infektion eller bara någon progression i sin grundsjukdom. Och man vill börja peta på deras basbehandling. För man måste på något sätt, man vet att på sikt så vill man egentligen ha kvar den. Men i det akuta skedet, det tycker jag är lurigt liksom.
Till komma till det sen, men där tror jag man stirrar lite väl mycket på kreatinin ibland. Alltså. Det var några patienter som liksom har en habituell kreatininivå på 180 och nu är det uppe på 250.
Liksom. Nej, det är mer. Alltså det är...
Då jagar man upp sig över det där, men tittar du på GFR-en så är den inte jätteförändrad. Liksom. Och hoppat ner några hack liksom, i din GFR och det kan man inte hela världen. Liksom. Så vi stirrar lite för mycket på själva kreatininvärdet. Alltså.
Men, och det är liksom, om man tittar på de gamla, eller gamla, men alltså kreatininet, det händer, alltså i slutet så stiger det väldigt mycket, men då är egentligen GFR redan så dåligt. Va?
Exakt, jag tänkte komma till det faktiskt. Många tror ju att kreatinin är liksom ger en momentan så att säga, inblick i njurfunktion. Men i själva verket så, när GFR sjunker, då stiger kreatininet och det tar liksom någonstans mellan 24 och 36 timmar innan det liksom stabiliseras efter en njurskada. Liksom. Så det du tittar på idag är njurskadan som
sker exakt,
år, liksom.
Precis.
Och det tänker folk inte riktigt på.
Nej. Och du justerar behandling utifrån gammal dag. Eller, alltså det blir också konstigt, va? För att jag tror vi var inne lite på det med vätskestatus, att om man hela tiden justerar sin behandling för mycket, alltså man rattar för mycket och dessutom baserat på data som ligger kanske då 48 timmar tillbaka i tiden, så blir det knivigt alltså.
Ibland stöter man på, om vi närmar oss pitfalls alltså, eller fallgropar. Ibland stöter man på att det finns liksom någon form av föreställning om att en patient med högt kreatinin, akut högt kreatinin, behöver ha vätska liksom, för att det kreatininet ska vända. Och det kan ju vara så om patienten fortfarande är liksom dehydrerad, men det kan ju också vara så att kreatinin står och stirrar på är en konsekvens av den njurskada som skedde i förrgår, och den njurskadan är, den kan du inte påverka. Nej. Du har redan återställt vätskebalansen mot patienten. Yep. Så egentligen kokar det ner till det vi har mässat om tidigare, liksom, att det, i den här situationen med njursvikt så är det oerhört viktigt att ta vätskebalans och hydreringsstatus liksom på stort allvar.
Med många olika modaliteter, liksom klinisk undersökning, ultraljud, blodtryck, provocera med vätska liksom, alltså med små volymer, bara se vad som händer.
Ja, och inte bara utgå från att det är vätska som ska till.
Nej,
liksom.
Nej.
Det har jag stött på flera gånger där man liksom på något sätt sätts att förklara för en ny kollega liksom, att bara för att kreatinin är högt så botar liksom inte den med vätska. Det gjorde kanske dag ett när patienten var dehydrerad, men nu är patienten återställd i sin hydreringsstatus liksom. Mm. Många kreatininstegningar får man acceptera att det tar lite tid liksom.
Ja.
För har de fått en rejäl njurskada av någon anledning, ibland pratar man om sådana här akut tubulär nekros liksom, ATN kallat. Alltså det tar ju tid. Det kan ta liksom en vecka eller två innan det liksom läker liksom. Mm. Och den läkningsprocessen kan du liksom inte specifikt påverka. Du kan ju understödja patienten så gott som du kan på alla sätt och vis i sidan om, men du kan liksom inte påverka.
Ja, och där får man ju följa diuresen liksom, och kliniken. Använder du, tar du cystatin C någonting på akutvårdsavdelning?
Nej, det gör vi inte.
Nej.
Det gör vi inte. Ni kör väl rätt ofta?
Ni kör ganska ofta, ja. på avdelning också. Just hos patienter som är luriga. Det kan ju vara... Ja, men äldre, underviktiga, man kan ha... och just när de börjar komma upp i kreatininivåer, det är svårt att värdera vad som är vad liksom.
Mm. Det jag tänkte på, en annan fara med kreatininet är liksom att man, bara här förleden så hade man inte reagerat på kreatininivåer hos en patient för att det var svart. Alltså du säger,
nej,
värden som övergår normalintervallet blir röda liksom. Mm. Men om man tittar lite noggrannare på det så habituellt hade ju patienten ett kreatinin på 40.
Ja.
Liksom. Och nu är patienten på 90.
Ja.
Liksom.
Ja.
Så den här patienten har ju de facto en njursvikt liksom, som ingen har fattat på att det var svart värde. Liksom.
Ja. Och man kan ju säga, förmodligen är det värre att gå från say, 40 till 60 än från 180 till 250.
Utan att räkna på.
Nej, men jag bara höftar det. Mm. Men jag bara nämna med referensintervall. Vi har ju lite samma problem med kolesterolreferensintervall. Den går ju upp till, jag tror det är svart, upp till 5,4 liksom.
Ja.
Och det är ju inte bra för våra hjärtpatienter att ligga där ur ett sekundär profylaktiskt perspektiv. Så att man referensintervall är, får man ju ta för vad de är liksom.
Och då talas om full nephron blockade.
Ja, men jag tror vi nämnde det tidigare att man...
Det fick jag höra första gången av en brittisk kollega som jag har jobbat med och jobbar med. När han hade en anurisk, oligurisk och övervätskad patient. Liksom. Då lades det på liksom loop, tiazid och MRA. Liksom.
MRA.
Parallellt.
Och karb och vad heter den, acetolamid. Kan man trycka in den också?
Jo, det hade man kunnat kosta på sig. Alltså. Men det är ibland man var rätt aggressiv.
Ja, precis.
Diuresan. Men det för mig till nästa sådana pitfall som jag tänkte snacka om. Liksom. Och det här har retat upp mig. Alltså, det har det väl. Om jag ska vara helt ärlig. Så jag har en patient som har en sepsis och ligger då med kanske lite noradrenalin och timdiuré, som man har då varit duktig om man har spesat av timdiurésmål som man gör inom sepsisvården liksom. Mm. Man ska ligga då mer än 0,5 milliliter per kilo liksom, per timme. Så du väger 80 kilo och du ska prestera minst 40 i alla fall för att vara nöjd liksom. Och sen gör patienten inte det. Och då går jouren av på morgonen och får morgonrapporten. Så han har kissat dåligt i natt liksom. Bara kissat 15 ml på timmen, den sista timmen liksom. Så går det till Fyriks och nu är det bra. Ja, timmerresan gick upp från 15 till 60 liksom.
Mm.
Och så är man nöjd. Ja, det, liksom, man tänker att man har gjort något bra liksom. Och det börjar liksom störa mig lite. Så bara, men, vänta, är patienten övervätskad eller är patienten evolen?
Mm.
Eller är patienten undervätskad? Mm. För vi kommer tillbaka till...
Eller har de en septisk kardiomyopati? Har de behövt mer, högre och högre nivåer av noradrenalin? Eller vad är problemet? Liksom?
Ja, alltså, man sminkar en variabel och så utgår man. Varför får man då liksom ett resultat på det? Så att timduresen ökar. Vilket är det naturliga svaret på diuretika. Och så tror man att man har gjort något bra för man har sminkat en variabel. Mm. Men... Du har gjort något bra om patienten är övervätskad. Liksom.
Mm.
Då har du gjort något bra. Men om patienten är undervätskad, då har du gjort något dåligt.
Mm.
Då har du provocerat den här njurskadan ytterligare liksom, genom att driva en hypovolem patient på vätska. Så där tycker jag att folk lurar sig lite ibland. Och man utgår från att man gör något bra för att man får ett kvitto på det man har gjort. Det är så att det är så ökat att man gett Fyriks. Men det förutsätter att du vet vad du håller på med, att du har gjort en ordentlig skattning av vätskebalansen.
Mm.
Ibland är det helt rätt och ibland är det helt fel. Jag satte mig där för första gången faktiskt titta på de här KDIGOs rekommendationer vid oliguri, där aneri båda. Ja, Fyriks är indicerat om tecken till övervätska.
Mm.
Annars inte. Så då ska man ta det på med det. Mm. Utan då får man överväga andra. Kanske är så liksom att patienten är hypovolerande och behöver fylla på ytterligare innan vi kan förvänta oss att den presterar urin. Eller så är det så att vi får acceptera lite lägre diuresor för att njurskadan är etablerad liksom, och det kommer ta tid innan den läker liksom, och tills att den har läkt så kanske den inte presterar så mycket urin. Eller så måste vi höja blodtryck ytterligare, eller så måste vi påverka någonting som har med hjärtfunktionen eller vad nu kan
vara. Men där tycker jag det är återigen... Ja, men värdet av att göra en bedömning och dokumentera den liksom, så att man under dag alltså när man lämnar över till jouren, för det är ändå en svår situation att ta över som jour. Man har massa patienter man känner.
Mm.
och man får bara ett värde liksom, nu kissar inte 11-2.
Mm.
Fyriks liksom. Ja, men så man svarar på frågan, man löser ett problem liksom.
Man tror att man löser.
Ja, nej, precis. Man tror man löser problem för stunden i varje fall.
Du löser en avvikande
variabel. Du löser, ja precis. Sjuksköterskan sluta ringa dig.
Ja, men så är det väl lite liksom.
Ja.
Men det kan säga att det var ingången för mig kring alltså min frustration kring de liksom, ska säga, de imaginärt liksom kurativa aspekterna av Fyriks liksom. Fyriks är inte alltid rätt alltså. Det kan ofta vara rätt väg att gå, men man ska inte lura sig själv alltså. Man inväger som en falsk trygghet här när man fått kvitto på att Fyriksen gjorde jobbet, men det är sminkning av variabel och det är ju inte god vård liksom, att sminka variabel liksom.
Nej.
Så jag bara vill att man ska tänka igenom lite mer innan man börjar lösa på folk Fyriks och så. Har du talat om furosemide stress test någon gång?
Nej.
Tala om oliguri.
Är det om det är svårt att ta om patienten är övervätskad?
Nej, det jag läste om det var när jag satt och var förbannad och läste de här KDIGOs rekommendationer. Ja. Så stötte upp, jag vet inte fast om det stod där eller om jag hittade i någon annan studie. Men det är studerat, det har väl inte riktigt etablerats. Jag kan inte säga helt säkert hur starkt det vetenskapliga stödet är, men det har testats framförallt på IVA-patienter vill jag minnas. Om du har en patient som kissar dåligt och sen så ger du då en provokationsdos liksom.
Mm.
Jag tror det var 1 mg per kilo kroppsvikt Fyriks om du är Fyriks naiv, och om inte så 1,5 mg per kilo kroppsvikt vill jag minnas. Jag ska ta gift på den.
I bolus dos?
Alltså, en bolus och sen...
Det kan bli en ganska häftig dos.
Ja. Ja, sen väntar du då 2 timmar och kissar du mer än 200 ml på den här progressionsdosen, då är du liksom responder. Och om du kissar mindre så är du icke-responder. Och är du icke-responder så är fortsatt Furix inte rätt väg att gå, utan då är, ska du överväga det livs liksom. Så det var ju rätt kliniskt, rätt tilltalande liksom. Och på något sätt, istället för att hålla på och öka dosöka, du så håller på flera dagar och ge Furix och ingenting händer liksom. Så dag ett kunna veta då liksom, att den här patienten kommer inte respondera på Furix utan kommer att behöva dialyseras. Det är ju,
men där, ofta det man gör fel, det har jag med om, man ger för låga doser furosemid och sen och utvärderar för sällan, och sen man kanske då 24 eller 36 timmar senare, nej 40 milligram funkar inte, vi ger 40 plus 40 eller vad det är liksom. Utan man ska, dels ska man gå in förmodligen högre än vad de flesta gör. Och när man sen ökar så ska man dubbla det, va? Alltså så funkar inte 80 in med 160. Alltså gå upp i dos, för det, liksom dosresponskurvan fungerar ju att den, ingenting händer och sen händer allt, va? Så du måste, det är inte linjärt, va? Så du får inte lite mer effekt, utan du får, det är nästan analogt, eller digitalt, förlåt, det är nästan liksom av eller på. Jag tror man kan göra liksom icke uttalade för oss med stresstests bara genom att ha en aggressiv approach till dosering.
Ja, men egentligen var kanske sammanfattningsvis var lite mer aggressiv, framförallt på de som har en njurfunktionsnedsättning liksom. Men om du säker det är 4 så testar du lite försiktigt och ger 20 milligram för
ja, precis. Och där kan man ju komma in på den studien som finns, som är DOSE-studien då på furosemid, där man liksom kom fram till, de tittade ju inte på några kliniska utfall utan de tittade på liksom hur mycket man faktiskt kissade, och där var det ju liksom högre doser det som ger effekt.
Högre doser följ upp medicinering och återigen utvärdera hydreringsstatus.
Ja, ja.
Är det take home?
Ja, men det var take home message.
Och var lite försiktig med kreatinintolkningen.
Precis.
Utan kanske tänka lite mer på GFR. Och sen komma ihåg att rätt många patienter är odiagnoserade av sin
kreatinintolkning. Ja, verkligen. Alltså. Verkligen. Och vi har inte nämnt, jag kommer inte ihåg min nämn, alltså hur man ska hantera övriga läkemedel i samband med en akut njurfunktion, eller med en akut njurskada. Alltså för en akut njursvikt så är det ju naturligt, om vi säger att de står på en ACE-hämmare för hypotoni liksom. Då kommer de in och har gått från 100 till 400 kreatinin. Då är det ganska naturligt att man sätter ut den, eller seponerar den. Men de här lite lurigare fallen, alltså där man kanske har en stabil njurfunktionsnedsättning och kryddat med lite hjärtsvikt och har
akut på kronisk,
va? Och då har kanske 3 olika läkemedel då egentligen som på sikt har, jag tänker då RAS-blockad, alltså med ACE, ARB eller ARNI, plus en SGLT2-MR, plus en MRA, som alla på sikt liksom är bra både för hjärta och njurar, men hur man förhåller sig till dem i samband med en akut skada. Och där är det ju, den är ju klurig, va? Och där,
övervätskad eller inte övervätskad?
Exakt, det är ju centrala frågan.
Jag menar, man, det fallet du målar upp här, jag har sett en övervätskad, jag tänkte bara vad jag skulle gjort, alltså. Får du säga om det är rätt eller fel?
Ja, nej, men det är väl jättebra ställe att börja liksom, och se, för det kan vara, jag skulle nog naturligtvis beroende på nivåer och sådär, va? Men man kan tänka sig att istället för att sätta ut allting helt så kan man minska doserna och ha en väldigt tydlig plan för återinsättning, för det är ju risken, det tror jag vi nämnde liksom, att sätter man ut det så, och sen remitterar ut, så sätts det aldrig in igen, och då gör man patienten en otjänst.
Jag skulle spontant gissa på att det är RAS som är mest nefrotoxiskt liksom. Och hade patienten varit överraskad så hade hon låtit MRA vara kvar och SGLT2. Så jag hade nog varit mer benägen att pausa rasen i några dagar, en vecka kanske. Mm. Snarare än de andra två liksom.
Mm.
Och sen återinsätta. Men eller vad så här?
Jag vet inte. Jag brukar nog kanske halvera ras och pausa MRA.
Om patienten är överraskad?
Om patienten är...
Ja.
Nej, men det är svårt va? Ja, ja. Alltså är det... Men
att ta bort läkaren på en patient som är...
Nej.
Kontraintuitivt. Det är också, allting är på något sätt kontraintuitivt här. Ja. Så man får på något sätt välja det bästa av alla dåliga alternativ.
Ja, liksom. Precis. Men bestäm dig för, är patienten över- eller undervätskad, behandla med diuretika och behandla i adekvata doser.
Mm.
Så får patienten bekänna färg innan man... ja, innan man måste ge chansen med rejäla doser diuretika innan man dömer ut patienten.
Mm. Jag är lite nöjd då.
Ja, mycket bra.
Mm. Tack för det.
Tackar. Hej.
Hej.